Välkommen till Skånes taltidning nummer 38 2018. Utgivningsdag fredag den 21 september. Solen gick upp 6.50 i morse och går ner igen klockan 19.09. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman i Risi. Och tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Nu ska myndigheters hemsidor bli tillgängliga. Nästa år kommer en ny lag.
Färdtjänstföretag stämmer Region Skåne.
Årets Musikhjälpen sänds från Lund och den här gången står funktionsnedsättningar i fokus.
Och så kan vi berätta att vulkanen Vesuvius nu är lite tillgängligare.
Han drömmer om semester, men sen brukar intresset för matlagning ta över. Och för månadens ansikte, Tarik Taylor, hänger maten ihop med musik.
Om jag ska laga pasta, då gillar jag att lyssna på italiensk musik. Alltså, och då är det opera som gäller. Det blir Pavarotti eller det blir Placido Domingo eller det blir någonting annat härligt.
Och så följer Öppnat och stängt med shoppingcenter och idrottsanläggning.
Och serien om höstens moden når idag ner till skorna. Där vi ser mycket sneakers, boots och gummistövlar.
En annons så från Glimåkra folkhögskola.
Evenemangstips med skördefester och syntolkad konst.
Och kalendern med riksdagens öppnande och knepiga katter.
Anslagstavlan med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan.
En ny lag ska göra den offentliga sektorns hemsidor och appar tillgängligare, särskilt för personer med någon funktionsnedsättning. Det föreslår regeringen i en proposition som är en följd av EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Per Lannerö arbetar som konsult åt Post- och telestyrelsen, PTS, med just tillgänglighetsfrågor. Och han tror att lagen som väntas träda i kraft vid årsskiftet verkligen kommer att göra skillnad.
Absolut, därför att när chefer har lagar som ställer krav på dem, då kommer ju cheferna se till att de som ska utföra saker får, om inte annat, fortbilda sig så att man inte bryter mot lagen. Så jag tror absolut att det kommer få en effekt. Sen kanske det inte blir perfekt från dag ett.
Och anledningen till att regeringen kommer med denna proposition om myndigheters tillgänglighet på nätet är från början ett EU-direktiv.
EU-direktivet handlar om att man ska göra, eller offentlig sektors webbplatser och appar ska vara tillgänglig för personer oavsett funktionsnedsättning. Att det ska vara möjligt att uppfatta, ska vara möjligt att hantera, det ska vara möjligt att begripa och det ska också vara robust, vilket betyder det ska fungera oavsett användarens utrustning.
Per Lannerö påpekar att olika rekommendationer om webbtillgänglighet funnits redan tidigare. Den stora skillnaden är att det efter årsskiftet blir lag om riksdagen godkänner regeringens proposition.
Jag ser att det är inte så där jättemycket som är nytt egentligen, för det har funnits rekommendationer om ungefär samma sak i ganska många år. Men nu kommer det då att bli lagkrav, så därmed höjs ribban för offentlig sektor.
Och är det någonting i det här som du ser som berör synskadade lite extra?
Ja, den standarden, internationella standarden för digital tillgänglighet eller för webbtillgänglighet, den heter WCAG, står för Web Content Accessibility Guidelines. Den är ganska så stark på synnedsättningsområdet. Och det gäller även de nya, nytillkomna sakerna. Till exempel så finns det ett nytt kriterium som säger att kontrastkrav som ju gäller den som har nedsatt syn. Kontrastkrav ska också gälla i grafik och i så kallade gränssnittskontroller. Tidigare var det bara kontrastkrav på text. Så det är ju en klar förbättring för den som har syn om en nedsatt, som ett exempel.
När det gäller vilka det här omfattar så är det alltså statliga eller kommunala myndigheter eller som det heter en beslutande församling i en kommun eller ett landsting, sammantaget offentliga aktörer. Men i ett upphandlingssverige med lager på lager av utförare, hur ser det ut där? Kan man vara säker på att det verkligen omfattar alla som är inblandade?
Det där är en rätt så svår fråga. Kommuner, landsting och statliga myndigheter, de är ju grunden förstås. Men sen så står i lagförslaget även uppräknat vissa privata aktörer som till exempel utför offentligt finansierad vård, omsorg och skola.
Och här går propositionen längre än EU-direktivets minimikrav. Men gränsdragningen är inte glasklar, menar Per Lannerö.
Och det gäller även i viss mån företag eller andra organisationer som har en offentlig styrning. Det är ganska krångligt att avgöra exakt vilka organisationer som berörs.
Och hur uppfattar du att det kommer att bli med kontrollen av att lagen åtföljs? Det kommer att bli en ny tillsynsmyndighet, men hur uppfattar du vilka sanktionsmöjligheter kommer det att finnas om då myndigheterna eller utförarna inte tillgängliggör det som finns på webben?
Ja, primärt så finns det en komponent i den här regleringen som säger att alla webbplatser ska ha en tillgänglighetsredogörelse där myndigheten eller organisationen redovisar i vilken utsträckning man uppnår kraven och varför man eventuellt har gjort undantag. Och när det är så att man har gjort undantag, då ska den enskilde ha rätt att inom någon sorts rimliga gränser begära ut tillgängliga alternativ när myndigheten inte har bedömt att det har varit genomförbart att göra sin grundläggande digitala service tillgänglig, så ska individen kunna påtala det och alltså få ut tillgängligt alternativ.
Det vill säga att en synskadad skulle kunna vända sig då till den felande myndigheten och be att få rubbet i punktskrift?
Jag kan inte redogöra i detalj för vad som anses vara en rimlig begäran. Det kanske räcker med att det finns tillgängligt i form av att det går att ringa och få motsvarande service eller någonting sånt.
Och just detta med att det finns undantag, att man inte behöver tillgängliggöra vissa saker om det är oskäligt betungande. Är det en smitväg i de fall där det föreslås som du ser det?
Oskäligt betungande är något som ska prövas i varje enskilt fall, och då ska man väga samman alla konsekvenser för alla berörda aktörer, som jag förstår det. Så att om en åtgärd berör många människor och stor betydelse för de människorna, så är det väl sannolikt att man inte får göra undantag. Berör den få människor och är ganska liten konsekvens och motsvarar en stor kostnad, då kanske det blir en övervikt på att man får göra undantag. Men så fort man har gjort undantag så måste man alltså vara beredd att lämna ut någon typ av annan service.
Och sen finns det stora undantag, till exempel kulturarvssamlingar omfattas inte av den här lagen. Public service TV radio omfattas inte av det. SRF har motsatt sig just detta med public service och tycker att det borde ha varit med. Vad säger du om de här undantagen?
När det gäller public service så har jag uppfattat att det finns annan reglering som man förväntar sig ska ha motsvarande funktion.
Men när det gäller kulturarvet, att kulturarvssamlingar digitalt då är undantagna?
I den mån jag kommer ihåg skrivningarna så gäller det till exempel om vi har en gammal handavskrift eller någonting som har bleknat med åren, och så gör man en digital kopia av det som man vill redovisa på webben, då är det alltså undantag från kontrastkraven, därför att den som återger en bleknad kopia kan ju inte förbättra kontrasten utan att samtidigt förvanska den bilden. Så det är den typen av undantag.
Och hur blir det då med möjligheten för enskilda att klaga när myndigheters hemsidor inte fungerar?
Det ska finnas möjlighet att påtala brister och få ut tillgängliga alternativ. Och om inte myndigheten sköter det, även efter de har blivit påtalade om bristen, då kan den enskilde kontakta tillsynsmyndigheten, som ser ut att bli den nya myndigheten för digital förvaltning i Sundsvall. Och då kan den myndigheten då kanske hjälpa den felande myndigheten att ställa saker till rätta och i sista fall tilldela vite, vad jag förstår.
Ser du att det finns en övertro på att nå ut med digital information idag? Många synskadade har ju faktiskt inte tillgång till digital information alls.
Jag kan inte uttala mig för myndigheten i någon sorts spaning om hur utvecklingen går och så. Men nog kan det vara så att det digitala medför en del problem som man kanske underskattar. Det måste man vara medveten om och se till att det finns andra alternativ såklart.
Det sa Per Lannerö, konsult på Post- och telestyrelsen och ansvarig för webbplatsen webbriktlinjer.se som riktar sig till bland annat webbansvariga på myndigheter. Och han vill gärna ha synpunkter från synskadade om myndigheters hemsidor och även andra hemsidor, särskilt när det gäller ofta återkommande och vanliga problem. Kontaktuppgifter finns på hemsidan webbriktlinjer.se och webb stavas med 2b i det här fallet. Och reporter, det var Dodo Parikas.
Färdtjänstföretaget Samres har stämt Region Skåne på närmare 47 miljoner kronor för avtalsbrott. Stämningen rör en upphandling av beställningscentraler för sjukresor och färdtjänst som gällde mellan 2013 och 2015. Samres menar att Region Skåne begick avtalsbrott genom att trots ingånget avtal med företaget även anlita en annan entreprenör. Och eftersom Samres då gick miste om intäkter kräver de regionen på de närmare 47 miljonerna. Förra året slog hovrätten över Skåne och Blekinge fast att Region Skåne är skadeståndsskyldiga. Stämningsansökan lämnades dock in först nu till Kristianstad tingsrätt. Skånetrafiken har inte velat diskutera summan och då ser vi ingen annan utväg än att gå till domstol för att få rätt. Det säger Samres dotterbolag DRT Solutions vd Björn Falk till Kristianstadsbladet. Skånetrafiken har valt att inte kommentera ärendet.
Musikhjälpen, som i december sänds från Stortorget i Lund, riktar in sig på funktionsnedsättning. Alla har rätt att funka olika är årets tema, och pengarna som samlas in till Radiohjälpen ska användas för att ge barn och vuxna med funktionsnedsättning tillgång till skola, vård, stöd och hjälp. Kristina Henschen är generalsekreterare för Radiohjälpen och berättar varför man valde detta tema.
Uppskattningsvis är det 1 miljard människor i världen som har en funktionsnedsättning och lever med det. Det är hög tid för Musikhjälpen att ta tag i det här ämnet och belysa det faktumet. Och 80% av de människorna som lever med funktionsnedsättning återfinns i fattigare länder. Vilket också medför att denna liksom grupp inte har tillgång till hjälpmedel i lika stor utsträckning eller förståelse eller tillgänglighet. Så att de är djupt diskriminerade. Det är helt enkelt en humanitär katastrof som pågår i det undanskymda som vi vill belysa.
Och de pengar som ni då samlar in under de här dagarna, vad kommer de att gå till?
Pengarna som vi samlar in kommer helt enkelt gå rakt ut till projekt som stödjer den här gruppen. Och det kommer gå till både projekt som fokuserar på individuella behov i form av hjälpmedel till exempel, men även på strukturella hinder som medför att vi kan bidra till en annan typ av attityder och förståelse och att bryta isoleringen för den grupp som lever med funktionsnedsättning. Och grupp ska korrigera mig med att säga, det är ju världens största minoritet vi pratar om. 1 miljard människor.
Men jag tänker på temat att alla har rätt att funka olika. Kommer man på något sätt höra och se också personer som har funktionsnedsättningar och så i era direktsändningar?
Det förutsätter vi. Det är ju 144 timmar i den här glasburen som Musikhjälpen utgör. Det är ett helt unikt programkoncept. I år kommer det vara i Lund och det kommer ju bli fantastiskt där redaktionen bjuder in både artister och gäster och naturligtvis också återspeglar målgruppen för insamlingen. Det finns absolut med i planeringen redan nu.
Och med start den 10 december direktsänds alltså Musikhjälpen från Stortorget i Lund, dag som natt i P3 och SVT Play, fram till den 16 december. Och UR har också tagit fram ett utbildningsmaterial för att engagera skolungdomar runt om i landet. Och Kristina Henschen hoppas att insamlingen leder vidare.
Insamlingen är en viktig del av vår verksamhet. Men en minst lika viktig del är att få upp det här på bordet och komma ifrån att det är så en sådan undanskymd katastrof som det är idag. Så vi vill ju få till en stor diskussion, en debatt, en folkbildning kring vad det handlar om att leva med till exempel att vara nedsatt i sin syn.
Det sa Kristina Henschen och reporter var Åsa Kjellman i Risi. Vi ska tillägga att de filmer som finns med i URs utbildningsmaterial också är tillgänglighetsanpassade.
Synskadade turister i Neapel kan nu uppleva utsikten från Castel Sant'Elmo genom punktskrift på räcket. Från det stjärnformade slottet har man en hisnande utsikt över staden och landskapet runt om, inklusive vulkanen Vesuvius. Och det här lockar massor med besökare varje år. 2017 invigdes den italienske konstnären Paolo Puddus permanenta konstinstallation Follow the Shape, som genom citat från välkända italienska författare beskriver utsikten. Texten är skriven med punktskrift på det 10 meter långa räcket runt om utsiktsplatsen. Castel Sant'Elmo var ursprungligen en kyrka uppförd på 900-talet. På 1300-talet byggdes det om och övergick i militärt bruk ända till 1970-talet. Numera finns bland annat Museo de Novecento här, ett konstmuseum inriktat på napolitansk 1900-talskonst.
Månadens ansikte i september sitter på en man som nästan aldrig tar semester, men som drömmer om att göra det tillsammans med sin fru Stina och sin 15-åriga dotter. Men hans enorma intresse för matlagning i alla dess former gör att han har svårt att tacka nej till spännande jobb. Möt Tarek Taylor som bor i Lomma men uppvuxen i Malmö där han också har sin restaurang Kokeriet. Och att laga mat för honom hänger tätt samman med att också lyssna på musik. Fly me to the moon. Let me play up there with those stars. Let me see what life is like on Jupiter and Mars. In other words,
sån här mat som är högtidsrelaterad för mig. Ja, då lyssnar jag på Frank Sinatra eller då blir det lite sådär. Och det är också Frank Sinatra är suverän musik också att ha inför en service. Fill my heart with song, let me swing forevermore. You are all Fly Me to the Moon, den kan gå hur många gånger som helst i rad innan man öppnar dörrarna, för man blir glad. Och sen så studsar alla runt i köket. Alla kan låten. Så att den funkar jättebra. In other words,
I love you. Vi träffas på restaurangen Kockeriet i Malmö som Tarek Taylor drivit i 4 år. En restaurang med många bjälkar i taket. Kylar i rostfritt stål som när det inte är gäster hörs lite grann i bakgrunden. Och ett kök som är en del av restaurangen. Här är inga stängda dörrar utan allt sker inför öppen ridå. Och restaurangens inriktning har förändrats en del sedan starten, från att ha matlagningsevent för företag och privatpersoner till luncher och till det den är idag.
I september förra året så bestämde jag mig för att jag ville göra det som jag en gång gjorde och alltid har längtat tillbaka till lite grann, och det är det här med att laga mat med mycket ambition. Inte nödvändigtvis fine dining i den bemärkelsen att det är vita dukar och att man måste ha den största plånboken med sig och slipsen på för att komma in. Bara riktigt mycket ambition när det gäller det gastronomiska. Mat, dryck, service och vara lite lekfull med det. Så att här kan det hända vad som helst på borden. Det kanske börjar brinna. på bordet helt plötsligt. Eller så kommer det ut någon med flytande kväve och slänger det genom balja vid sidan om bordet. Eller så är det någonting som flyger i taket för att det ska göra det. Alltså, det ska hända någonting. Det ska vara lite show i borden. Det är kul.
Och jag kan tänka mig att emellanåt kommer in folk som inte ser så bra. Hur funkar det då? Berättar ni eller hur gör ni?
Ja, gud ja. Absolut, självklart. Nej, det har aldrig varit ett problem. Alltså, de som kommer hit här, de är ju intresserade av mat och dryck och upplevelsen. Den behöver ju inte bli berövad på något sätt som helst. Vi är duktiga på att förklara dels vad som ligger bakom, vad som är på tallriken, hur det är tänkt. Så vill man komma upp till köket och snacka så gör man det. Här finns inga väggar. Köket är helt öppet. Så att vi står ju framför gästerna och jobbar, och vi har inte många bord heller.
Och hur kommer det sig att du valde att bli kock?
Kockyrket som sådan var nog ingenting jag upptäckte förrän jag blev kanske 10, 11, 12 någonstans där. Men laga mat har jag gjort länge.
Men om du kom på yrket först vid 10, 11, 12, hur gammal var du när du började laga mat då?
Ja, mamma påstår att jag var 5. Jag har inget minne av det överhuvudtaget. Men, mamma var ju dagmamma, så jag var hemma väldigt mycket. Och på jularna stod man alltid och kokade cola, och det var, man hängde alltid med mamma i köket. Jag gick på dagis i ett par, tre månader. Och då ville jag alltid gå till spisen och laga mat. Och det fick jag ju lov att göra hemma. Det gick bra på dagis också, men jag fick inte sätta på spisen. Jag fick inte ha värme på den. Så jag, men hur ska jag då kunna steka pannkakor? Nej, det går inte. Men jag kan väl göra något enkelt då? Jag kan väl göra havregrynsgröt åtminstone. Ja, men du får inte koka den, så det slutar med att jag rörde kalla havregryn och vatten. Och åt det som någon slabbig historia. Jag var mycket besviken. Men från första klass och framåt, så när jag kom hem efter skolan, så ställde jag mig väldigt många gånger i köket. Bakade, gjorde mycket pajer och mycket sockerkaka och mycket mördäggskakor. Och jag hade det lite grann som en ventil. Det var skönt liksom att släppa allt som hade hänt i skolan och bara laga mat. Och så blev alla glada när det stod något gott på bordet. Så att det där var alltid med.
Ja, det var en tuff tid i skolan i Malmö, där Tarik Taylor är född och uppvuxen. Men rötterna har han i många länder. Hans pappa kom från Palestina. Och en idol under barndomen var hela tiden hans engelska morfar, som var en duktig matlagare och den som verkligen fick Tarik Taylor att bestämma sig för kockyrket.
Jag var brittisk konsul i Malmö. De hade väldigt mycket middagar så där hemma, men det var alltid morfar som gjorde maten till högtiderna. Och julen var exceptionellt speciellt för honom. Så att när jag var 10 år gammal så bjöd han in mig i köket, och då stod vi där och hackade och lagade mat tillsammans. Och när vi sen satt vid bordet så presenterade han maten, och så berättade han att det var jag som hade gjort staffingen till kalkonen det här året. Och som 10-åring, när man har en liten spänig sak, då känner man sig 10-12 meter lång. Jättestor och häftig. Och i köket där så berättade morfar också för mig att det där med att vara brittisk konsul och sånt, det var egentligen inte hans dröm, utan han ville egentligen bli kock när han var yngre. Och morfar var lite av min hjälte när jag var liten, så att jag bestämde mig där då att om inte morfar kunde bli kock så ska jag fanta mig och bli det. Så det har väl alltid varit med mig där i bakhuvudet att jag skulle bli kock. Sen så blev man ju äldre och så blev man tonåring, och sen kom det in andra drömmar och så vidare. Skulle man bli musiker, och så skulle man bli surfare på heltid, och man skulle bli alla möjliga grejer. Ja, det var mycket, men kockyrket var det som låg närmast i hands liksom att jobba med. Det andra har jag som hobby fortfarande.
Och om du då ville bli musiker, är det så att du lagar mat till musik?
Ja, gud ja, absolut. Det är jätteviktigt.
Vad är det för musik som står på?
Det beror på vad det är för mat. Jag är så fånigt förutsägbar, så att om jag ska laga pasta, då gillar jag att lyssna på italiensk musik. Alltså, och då är det opera som gäller. Det blir Pavarotti, eller det blir Placido Domingo, eller det blir någonting annat härligt. Och när jag brygger öl, för jag gillar att brygga öl också, då sitter jag i källaren där hemma och sen så lyssnar jag på jättemycket bluesrock, alltså ZZ Top och mycket Led Zeppelin och gammal Whitesnake och massa annat. Så då blir det ölmusik. Så jag är nu både humörstyrd och matstyrd. Det är bara liksom processen, det känns, nej men fasiken, nu är det öl, ja men då blir det det här och det är kul. Men sen annars när jag ska slappna av, ja, då lyssnar jag på jazz. Jag gillar ju att spela trummor, så då blir det rätt mycket trumbaserad jazz också, och det är lite fusion sådär. Så att jag är verkligen allätare när det gäller musik.
Men sen har du också varit väldigt, väldigt synlig i tv och på olika sätt och sådär. Hur har det påverkat matlagningen? Är det så att du lagar mindre mat för att du håller på mycket med annat?
Ja, det har nog påverkat mitt sätt att laga mat, snarare än mängd. Jag lagar fortfarande väldigt mycket mat. Och är det så att jag inte är på uppdrag, då står jag i köket här på restaurangen. Men mitt sätt att laga mat har förändrats ganska så radikalt. När jag började med tv för drygt 11 år sedan, så kom jag rakt ur restaurangköket. Och det var också en restaurang med ambition, kanske man ska tillägga. Vi ville så gärna bli jätteduktiga och vi jobbade med fine dining. Och det var detaljerna styrde allting. Och när man jobbar i ett sånt kök så har man ett par, tre ugnar till hands. Man har väldigt mycket apparater och cirkulatorer och mixers. Och den typen av matlagning är enormt resurskrävande. När jag började i tv så fick jag en induktionsplatta eller en spisplatta. Så varsågod, laga mat. Och den typen av matlagning som vi hade tidigare då på restaurangen, den kan man inte göra på en platta. Ingen ugn, inga maskiner överhuvudtaget. Och det där var jättenyttigt för mig, för jag var tvungen att bryta ner det vi försökte göra på restaurangen till en gryta eller en stekpanna med något enkelt tillbehör. Alltså plocka essensen ur det. Hur kan jag översätta den här extremt akademiska matlagningen till någonting som är förståeligt? I synnerhet med de här nordiska matprogrammen. Där har jag ju hållit på att resa i 4 år med de programmen och i alla nordiska länder, och då reser jag ju verkligen fysiskt med köket i min resväska. Jag har en gasplatta tillsammans som ligger där med mina kläder i resväskan, och sen så har jag en skärbräda, kniv, en stekpanna och en gryta. Och så ställer vi upp ett bord eller man sitter på en sten eller på en strand eller någon annanstans och tänder den där, och sen så får man laga mat med de ingredienser man har hittat på vägen. Och den typen av matlagning har nog speglat resten som jag gör idag.
Och har det hänt någonting med dig själv, att du har blivit väldigt välkänd och sådär, att du har blivit en kändis?
Det har det säkert, men precis som alla människor så lider vi nog alla av dålig självinsikt och ser hur har det förändrat mig. Jag hoppas att det inte har förändrat mig för mycket. Men det är klart att det, ibland så inser jag också att jag blir kanske lite mer tillbakadragen ibland. Det är inte alla dagar man tycker att man är bäst i världen. Och det är inte alla dagar man går ut med det största självförtroendet. Och då vill man bara gömma sig. Men även sådana dagar måste man kanske gå och handla eller någonting annat. Och när man inte är på topp så måste man ändå ta på sig kanske att det där modiga ansiktet och gå ut. Och så. För folk är ju glada. Jag möts av jättemycket positiva människor och härliga kommentarer. Och det är klart att jag blir ju jätteglad av det. Jag möter ju dem med glädje tillbaka. Men innan man kommer dit så är det ibland kanske sådär, idag skulle jag faktiskt bara vilja gömma mig under täcket och inte möta någon överhuvudtaget. Men det kan man ju inte. Det är väl egentligen den enda nackdelen som jag har upplevt med att man blir igenkänd.
I det här reportaget Månadens ansikte så ingår det att man ska beskriva sig själv. Så om du skulle beskriva, hur ser du ut?
Jag är medelmåtta lång. Jag är 1,82. Jag är 50 år nästa år. Jag har kort hår. Jag har nog ganska stor näsa, tror jag. Den hade jag alltid som litet barn. Jag tänkte att herregud, hela huvudet är ju bara näsa. Men resten av ansiktet växte i kapp. Så jag har en hyfsat stor näsa. Det har jag efter min pappa. Idag har jag blivit lite härligt gråhårig. Jag har fortfarande hår på hela huvudet, även om jag precis är nyklippt nu. Så nu är det lite mindre hår, men jag har grönbruna ögon med små prickar i. Det ser ut som att Man har fått melerade ögon och sen har någon stängt kaffesump i ögonen. Så det är egentligen bara en defekt. Men jag tycker de är roliga. Jag gillar prickarna. Jag är oftast ganska glad, vilket kanske syns lite i ansiktet också. För jag har lite rynkor runt ögonen och sånt. Men det är skrattrynkor. Jag har inga tatueringar. Jag är nog ganska normalbyggd. Jag har ingen stor kula på magen.
Trots att du är kock?
Ja, men trots att jag är kock. Ja, jag är hyfsat smal. Jag är inte speciellt vältränad, men jag håller igång.
Men om man inte ser, då är det ju andra saker som betyder väldigt mycket istället för synen. Hur mycket tänker man på det när man lagar mat? På dofter och det taktila och sånt där också?
Mm. De bitarna är sånt som kommer fram mer och mer. I min ungdom tänkte man inte alls på det, överhuvudtaget. Utan mat var någonting man fyllde kistan med och sen så iväg. Även efter restaurangskolan så var det liksom ganska så brutal mat som gällde. Biff, bearnaisesås, planksteg, ut. Men allt eftersom tiden har gått och det nordiska köket har tagit mer och mer plats så har också det här finstämda kommit in lite mer. Och numera så är det en stor del av det. Att kunna locka människor med doft var någonting som kom fram extremt mycket när jag hade ett café inne i parken här, Slottsgårdens café. Och tidigare då så hade det serverats färdigköpta bakverk och så vidare. Då tog jag dit så att vi började mala kaffe på plats, vi började baka på plats, vi bakade av kanelbullar och så vidare. Och när vi bakade i parken och bryggde och malde kaffe så spred sig den doften ganska så bra område runt omkring. Och folk sa att vi vet när ni har kommit därför att då känner vi kanelbulledoften en kilometer bort och då vet vi att det är dags att ta på sig skorna och gå ner och ställa sig i kö. Och det där blev någonting som verkligen funkade. Vi visste att när vi öppnade dörren klockan 11, då hade vi 25 meter kö för att folk hade stått och luktat på kanelbullar och kaffe i en timme. Så det har blivit en jätteviktig del av allt som man sysslar med. Att kunna jobba med de bitarna och också jobba med känsla på saker och ting. När man äter till exempel, att få en tallrik som är helt slät i förhållande till en tallrik som kanske har struktur när man sätter kniven i den, när man tar på den, förändrar upplevelsen av maten. Vi har inga tallrikar som är fabrikstillverkade. Alla är våra tallrikar gjorda av en keramiker här i Malmö. Och vissa av dem har en helt annan struktur. Jag skulle kunna ta fram några porslinstallrikar som ser ut som pergament.
Kan vi inte gå och titta på dem?
Jo, det kan vi göra.
De ser ut som ett skinn på något sätt.
Mm. Det är som man har tagit ett skinn och så har man vikt in kanterna så att det kan stå upp på bordet. Och sen så har man bränt det så att det har fastnat i den formen. När man äter på en sån här tallrik eller när man plockar ifrån den så känns det organiskt. När man tar på den. Det är inte en tallrik, det är någonting annat.
Det är räfflor i den och sådär.
Ja, precis. Ja. Det är nästan som elefanthud när man tar på det här.
Vad serverar du på den?
Det kan vara små kanapéer eller det kan vara bit tartar. Det kan också vara att vi serverar petitfourerna, alltså små chokladbitar eller små kakor till kaffet. Det handlar om den sinnliga upplevelsen. Smaka, känna, dofta, uppleva texturerna i munnen. Och det är någonting vi jobbar jättemycket med. Att när man äter någonting ska man känna att det inte är en textur, alltså en konsistens i munnen. Att servera någonting som bara är en puré eller bara är en soppa eller bara är en bit kött, det blir rätt tråkigt. Så vi vill gärna att det ska hända mer. I en anrättning så kan man använda sig av olika saker som till exempel tapioka. Så det är en stärkelse som man utvinner. Och den här kan formas till små pärlor till exempel. Så man kokar sagogryn. Kanske en översättning på det också. När man kokar dem så kan man smaksätta dem med massa olika saker.
Har du ätit utan att se?
Det har jag gjort, ja. Och där kan man lätt bli överraskad över hur man tror sig veta vad det är för någonting. Och då upptäcker man också hur tydligt och viktigt det är att man också förklarar saker och ting. Det finns en fantastisk kock som heter Heston Blumenthal som har gjort jättemånga experiment med de här bitarna. Där man bara genom att kunna beskriva en sak innan man äter det kan ställa om hela upplevelsen för gästen. Han har till exempel en rätt på sin meny som heter slug porridge, alltså snigelgröt. Det låter ju inte speciellt gott,
nej,
eller hur? Och när man får den presenterad för sig som snigelgröt, då har man redan bestämt sig för att det är äckligt. Men får man den presenterad på ett annat sätt så är det en makalöst fin upplevelse. och vin när man har ögonbindel eller man provar i helt svarta glas så man inte kan se innehållet, så är det väldigt många gånger man tar fel på rött och vitt vin. Även sommelierer som är utbildade på det luras av det, för att man har inte tränat sina sinnen hela vägen, eftersom man förlitar sig mycket på det man ser också. Så det finns många tillfällen som man har mycket att vinna på att våga utmana sig själv genom att stänga av någonting och träna upp andra sidor utav sina sensoriska möjligheter.
Trädgårdstider, God kväll, Historieätarna. Det är bara några av de tv-program som Tareq Taylor medverkat i som tv-kock. Utöver detta så skriver han kokböcker och föreläser, och förra året vann han Kockarnas kamp. Och det är en strid med tiden det där, att dessutom få tid att vara ledig ibland.
Jag jobbar för mycket. Det har varit så de senaste, sen år 2000 när jag startade min första restaurang, och även innan det. Efter Kockarnas kamp förra året när jag vann det, så blev det som ett jättehallojsa. Jag blev otroligt mycket kontaktad av allt ifrån företag inom branschen till allt möjligt. Jag har varit så lyckligt lottad att jag fått lov att göra jättemycket roliga saker. Men någonstans på vägen så kanske jag försökte lite för mycket. Så jag har jobbat 7 dagar i veckan nu de senaste... Sista semestern jag hade var för 3 år sedan. Innan det så var det 14 år innan jag hade en semester. Och jag skulle ha liksom en vecka ledig mitt i sommaren, men det blev inte. Jag saknar ju verkligen också att vara ledig. Jag har ju en familj.
Vad säger familjen om att du inte är ledig på typ 7-14 år?
Ja, de är otroligt förstående och trötta på det. Så att, för att vara riktigt ärlig. Så att jag måste ju också ställa om lite grann och se till att jag inte bara tackar ja till allt hela tiden. Även om jag nu tycker att det är fantastiskt roligt, så tycker jag det är väldigt fantastiskt roligt att vara med min familj också.
Är det du drömmer om?
Ja, men är det inte så många gånger att vi jobbar som attan därför att vi brinner för vårt jobb? Eller vi jobbar som attan därför att vi drömmer om att det ska leda till någonting annat där man kan njuta? Jag njuter i mitt arbete. Det gör jag verkligen. Men jag tror alltså att när man gör det så löper man en risk att man jobbar sig bort ifrån det som man njuter kanske allra mest utav. Och det är ju den där stunden tillsammans med dem man älskar. Att man får lov att sitta ner och liksom dela det vardagliga. Jag har varit på resande fot otroligt mycket. Jag är så trött på hotellrum och på flygplatser och tåg och bilande till höger och vänster. Att jag står mig upp i halsen ibland. Själva resandet, när man väl är på plats och man utför sina uppdrag, ja, men då är det underbart. Men sen när uppdraget är över så tänker man, jaha, just det. Gud vad jag saknar dem där hemma. Så att... jag ska se till att försöka vara hemma. Så är det.
Men så var det där med musik och mat. Och när det inte handlar om fina middagar eller läckra pastarätter, utan helt vanliga köttbullar.
Funk. Då blir det James Brown som gäller. Allt sånt som ska gå undan, då är det funk som gäller.
Det var James Brown med låten I Feel Good som fick avsluta månadens ansikte för september, som alltså var kocken Tareq Taylor. Och reporter, det var Åsa Kjellman Erisi.
Öppnat och stängt. Kristianstads nya galleria C4 Shopping har öppnat på Blekingevägen 99 vid E22. En rad av de stora kedjebutikerna finns på plats. Och en del affärer har lämnat centrala Kristianstad. De butiker som finns på C4 är Accent, A Found, Akademibokhandeln, Apoteket, Big Book, BR Leksaker, Brothers, Carlings, Clas Olsson, Cubus, Deichmann, Dimoda, Direktoptik, Dressmann, Dressmann XL, Echo, Euronail, Euronix Phone Store, Feet First, Flying Tiger, GameStop, Gina Tricot, H&M, Hallbergs Guld, Hälsokraft, Hemmakväll, Hemtex, Jack and Jones, Joy, Kappahl, Kix, Kjell & Company, Life, Lindex, Lloyds Apotek, MQ, New Yorker, Nikita Hair, Normal, Only, Önska, Panduro, Partyland, Phonehouse, Pressbyrån, Rituals, Saga av Scandinavia, Sandelins, Skorett, Skopunkten, Skult, Sportringen, Stadium, Synoptik, Synsam, Telenor, 3, Trygga kliniken, UR och Penn, Vacker, Vera Modo och Volt.
Ja, var det allt? I Ängelholm, å andra sidan, har man fått en ny friidrottsanläggning vid den tidigare Kulltorpstippen.
I Malmö har Forex stängt sin bank- och växlingskontor på Gustav Adolfs torg och hänvisar till kontoret på Centralen.
Och i Helsingborg har en ny vietnamesisk restaurang öppnat. Den heter ANH3, vilket ska uttalas entré, och ligger på Roskildegatan 2.
Så till sista delen av vår serie om höstens mode. På både dam- och herrsidan är det samma trender som gäller, med sneakers till fest och vardag och mycket Chelsea boots, alltså låga boots med resårer i sidorna, lite à la Beatles 1964. Mocka är fortfarande stort. Bordeaux, det vill säga vinrött, är en av modefärgerna, framförallt för damerna. Och en snygg gummistövel behöver inte heller vara fel. Men vi börjar med en vinröd damsko som Adriana Ahlström på Håkanssons skor på Södra Förstadsgatan i Malmö vill visa.
Då tänker jag på den här då, som är i lack och i färgen Bordeaux, som också är stor för hösten.
Vinrött sa man förr.
Ja, vinrött. Men en sån här klassisk härskomodell till dam. Sko med snörning. Enkel, inte för många detaljer. Men just lacken är ju accessoaren på denna skon. Men då är den grövre sula så att den blir lite tuffare.
Det är lite nästan kängsula.
Nästan lite nättare vill jag ändå säga, för det finns grövre. Så du kan ha den här till exempel till jeans, känna dig dressad men inte för dressad. Så att man kan ha den till vardags. Och du kan ha den till kostymbyxor just för att göra din kostymoutfit lite tuffare.
Och bredvid dig så ser jag sneakers, gympa dojer som är, jag antar att det där också är dressat med silverskinn och glittersnören och
precis,
olika färg på sulan och själva skon.
Enkla detaljer. Sulan är vit men det följer ju snyggt upp med den här silvriga lädret vi har i den. Och någon liten enstaka detalj. Det är väldigt fint läder och hög kvalitet. Mycket handarbete bakom det. Det görs Italien. Sneakers-trenden är ju stor. Det känns som det är en trend som inte går, eller som inte försvinner, utan bara blir större. Genom att man då både har dressat och har mer sportiga alternativ. Och det kan man se i alla märken. De flesta har faktiskt en sneakers-kollektion.
Och sen är det loafers en hel del här.
Loafers vill många välja till kontoret. Det är så bekvämt men stilrent och snyggt.
Och alla har rejäla metallspännen, ofta i guld.
Det har de, och det är det här med detalj. Eftersom loafers är oftast en mer vanlig sko, den ser enkel och klassisk ut, så har man då valt att lägga på lite större detaljer.
Om du ska sammanfatta färgerna runt omkring oss, vilka är det?
Det är då Bordeaux som är den stora färgen. Mörkgrön, skogsgrön, senapsgul och lila, mörklila. Sen har vi alltid de klassiska blåa och olika nyanser av brunt.
Och är det här också finskor eller är det vardagsskor? Är lackskon du började med, är det en finsko eller en vardagssko?
Det är både och. Det är det jag tycker är bra med den. Att man behöver inte låsa sig till att ha den till ett tillfälle.
Vad har du själv på fötterna?
Just nu har jag sneakers i vitt. Stilrena, inte mycket detalj, så kan man ha det till allt.
Och det är inte vanliga skosnören på dem, va?
Nej, då har jag faktiskt valt elastiska skosnören.
Så det är bara att trä in fötterna?
Precis. Så mycket sådana här grejer kan man göra för att ändra utseendet på sina skor. Nu ska vi se vad vi har den. Där har vi sneakers där man kan köpa till och trä in små detaljer i skosnörerna. Det är också en trend som vi satsar på och tror på. En personlig detalj.
Och fler modeller då?
Pumps är också något som är klassiskt. Det kan man ju ha till många tillfällen. Men mycket när man ska gå ut och fina tillfällen. Och vi har ju ordentliga klackar så man kan ha det till vardags.
Och material?
Mycket mocka. jag tycker själv det ger en väldigt mysig känsla. Mocka och mix av material. Man ser även mocka och läder tillsammans. Sen har vi ju då lack som man ser att det finns i genomgående. Både i pumps, stövletter, stövlar.
Och klacken, smal, bred, hur ser den ut?
Det är faktiskt lite olika där, vilket är härligt, för du behöver inte välja. Gillar du smal klack så finns det. Gillar du spets så finns det också spets i tå. Det finns rundare tå och bredare klackar.
Och det här är ingenting för skånskt vinterväder. Vad ska man ha om det börjar blåsa på tvären och är vått och slaskigt?
Boots, kängor, stövlar. Och de kommer också i mocka, i läder, olika material och nubuck.
Och det är kängor, va?
Ja, ja. Boots är ju alltid ett klassiskt alternativ. Klackmässigt så är det från 5 cm, finns lägre till och med. Och sen då till 7-8 cm. Och sen även i skaftet varierade med detaljer. Resor på båda sidorna är ju en klassisk Chelsea boot. Det har vi många av våra märken i butiken.
Ja, det här med resor i sidan, det såg jag det samma på herrsidan.
Det är jätteomtyckt både på herr och dam. Den är slät och stilren och återigen du kan ha den till jeans men även till finbyxor.
På botsidan så verkar det vara lite mer diskret i färg. Det är mest svart och en del brunt och så en och annan i övriga färger.
Ja, tyvärr kan jag då säga, men det är ju det folk vill ha. De känner sig mest bekväma med de här höstiga traditionella färgerna. Men det finns en och annan modell som smyger sig. Om vi tittar på de här höga stövlarna, de är i mer bordeaux då. De är i mocka dessutom. Mocka är ju många rädda för att de tycker att det är lite svårt att hantera och vet inte riktigt hur de ska rengöra det. Men har man rätt produkter så är mocka en av de tåligaste läderna. Så det ska man inte vara rädd. Då är det bara att man har en bra rengöring och att man har någonting som återfuktar som en conditioner och att man sprayar dem. Även ha en borste är jättebra så att man kan rugga upp det.
Oj, man kanske får kunder.
Jag ska bara öppna.
Okej, herrsidan då?
Ja, det beror ju på om du vill känna lite dessat eller om du vill ha någonting som du kan ha till vardags. För att då har man två olika alternativ som man skulle kunna rekommendera.
Okej, plocka en av vardera.
Den här tycker jag är jättefin med spännen och det är en konjaksko, läder då. Väldigt fin sko som kommer hålla i många år.
Den är med randsydd sula i flera lager.
Precis. Den är...
Och spännen sa du, det är som en...
Som en munksko kallas den. Att det går över så med två spännen på sidan.
Det är som en hel platta av läder som man fäller över och fäster med spännarna.
Ja, med två spännen. Den är jättefin både till jeans till vardagen men man kan då ha den, känns lite klädd också. Och den blir bara snyggare med åren då det är jättefint läder i. Och sen kanske då en Chelsea boot-modell.
Det var de med resor i sidorna.
Precis, med resor i båda sidorna. Lätt att hoppa in i och man känner sig snygg i det helt enkelt.
Det är lite Beatles 1964 över dem.
Ja, det kan man nästan säga. Ja, men det är det här klassiska. Det är någonting som återkommande varje säsong ser vi i Chelsea boots. Men då i olika färger och material och kombination med hårt läder och mocka. Ibland så gör man en finish på tåkappan och hälkappan. Det kan vara mörkare på tåkappan och hälkappan än resten av lädret. Med den här finishen att den är mörkare i tån.
Ja, det är inte skillnad i strukturen utan det är färgen som är lite. Den är mörkare fram till.
Precis. Så,
och resåren är svart mot bruna.
Snygga detaljer men ändå väldigt klassisk är den.
Och det är ja, ungefär lika mycket mocka och läder tycker jag det ser ut som.
Ja, det blir mer vågligt för här tycker jag, vilket är härligt. Och man ser att herrarna vågar testa något utanför deras comfort zone. Med hjälp av vår vägledning. Man försöker alltid, men prova den här. Det sitter bättre på foten när du väl provar. Och det är mycket sneakers även till här. Där har man valt också att ha dressade sneakers.
Och det är en bländvit sula och så är... Är det svart?
Svart läder.
Och så är det en tygrand också.
Precis, det är ett logo som de har lagt på. Som är blå, grön och ja, svart är det nog. Den här ljuset lyder den. Men det är en jättefin lädersko invändigt också vill jag påpeka. För det är viktigt att man använder innersula som är i läder. Det ger större komfort och skon i sig andas bättre.
Om jag tittar på hur det ser ut så tycker jag det känns som att det är väldigt lika på herr- och damsidan förutom pumpsen och det som kanske var med lite silver och sånt. Mm. Men att i övrigt så är det samma modeller som går igen. Lägre klack på här sidan, men är det rätt uppfattat?
Ja, det tycker jag.
Gummistövlar var väldigt inne ett tag. Ja, det är fortfarande. Har du gummistövlar som så att säga modeskor också?
Ja, det är väldigt fint och säljer väldigt fint. Det ser ut som en klassisk Chelsea boots. Den är väldigt lätt på foten, inte alls som man kan uppfatta en gummistövel tung och tråkig, utan den är mer trendig och någonting som säljer väldigt fint hos oss. Så man kan ha i stan då. Inte bara ute på lekplatsen eller i skogen med hunden, utan man kan känna sig bekväm och gå i dem i stan. Jag kan väl tillägga nu till hösten är det väldigt viktigt att man tänker på att ta hand om sina skor. Det är tuffare väder och skorna är på fötterna och blir utsatta för mycket. Så rätt skovård kommer också hålla dina skor snyggare längre. Du kan ha mer glädje av dem till kommande säsonger.
Det menade Adriana Ahlström på Håkanssons skor på Södra Förstadsgatan i Malmö. Och vi ska tillägga att på herrsidan så finns det också en rad klassiska snörskor med aningen spetsig tå i både läder och mocka. Framförallt i svart och bruna toner, men även en och annan mörkblå och vinröd variant. Och så även klassiska kraftiga kängor. Reporter var Dodo Parikas.
Vi har en annons från Glimåkra folkhögskola. Torsdag den 27 september är det prova på ledarhundsdag på Glimåkra folkhögskola. Detta är SRFs regi och det pågår mellan klockan 10 och 15. Lunch ingår. Och den 1 till 5 oktober är det synkurs på temat kost och hälsa. Och det finns platser kvar. Välkommen med anmälan till karin.landin.sandberg@glimnet.se eller telefon 044 448 17. Med vänlig hälsning, Karin Landin Sandberg.
Evenemangstips, och vi börjar med ett tips om syntolkning. Den sista lördagen i september, som i år infaller den 29 september, är det gallerinatt i Malmö. Gallerier och konstinstitutioner håller kvällsöppet mellan klockan 18 till 24. Det är Konstfrämjandet Skåne som är arrangörer, och för att göra konsten tillgänglig för fler har man bland annat skapat en syntolkning av Skånes konstförenings utställning No Country Like klockan 19. Den syntolkade visningen tar cirka en timme och är gratis, och det behövs ingen föranmälan. Platsen är Skånes konstförening, Bragegatan 15 i Malmö.
Det är skördefest i Stadsparken i Lund både lördag den 22 september och söndag den 23. Ett hundratal utställare är på plats och säljer närproducerat och ekologiska produkter. Under lördagen kan man få sina frukter sortbestämda om man tar med sig minst 3 välutvecklade exemplar och kommer till växthuset. Och tar man med sig mycket äpplen kan de omvandlas till must på marknaden. Då ska man ha med sig en dunk till saften. Skördefesten pågår mellan klockan 10 till 16 båda dagarna och det är fri entré.
Det är klädbytardag på Landskrona museum nu på lördag den 22 september. Kläder som man vill byta lämnas in mellan klockan 13 till 13.45. Max 15 plagg per person. Och kläderna ska vara hela och rena. Sen får man en biljett som ger en rätt att handla lika många plagg som lämnats in. Och bytet görs sedan mellan 14 och 14.45.
Dragspelskonsert med Renault-bälgarna kan man lyssna till i Starby kyrka, som ligger i Starby i Ängelholms kommun, nu på söndag den 23 september klockan 17. Och det är gratis inträde.
I Eslövs kyrka hålls minneskonsert Jussi Björling den 23 september klockan 18 till 20. De som framträder är Henrik Lagerkrans, tenor, och Per Anders Hedlund, bariton och piano.
Sveriges Radios utrikeskorrespondenter är ute på turné. Till Lund och Stadsteatern där kommer de den 24 september klockan 18 till 19.15. Det är två av radions korrespondenter som kommer för att svara på frågor från lyssnare om olika världshändelser och deras erfarenheter som korrespondenter. Vilka det blir som kommer är hemligt in i det sista. Det är gratis, men biljetterna hämtas antingen på biljettbyrån på Bantorget 1 i Lund, och det finns ett fåtal biljetter kvar. Men det delas även ut cirka 200 biljetter en timma före evenemanget börjar, men då på Stadsteatern i Lund.
På biblioteken i Trelleborg och Anderslöv arrangerar personalen bokfrukost, där de bjuder på sina bästa boktips några gånger under hösten. Tisdagen den 25 september 10-11 är det bokfrukost på Anderslövs bibliotek, liksom tisdagen den 4 december samma tid. På Stadsbiblioteket i Trelleborg är det fredagen den 28 september, liksom fredagen den 7 december. Och det är samma tid här, klockan 10-11. Och det är drop-in och gratis.
I Kävlinge är det gammeldagsmarknad på Billingshäll för alla den 27 september mellan klockan 11 och 16. På marknaden finns gammeldags hantverk, marknadsstånd, tombola, spådam och marknadsgodis. Och man kan också pröva att åka häst och vagn med mera. Klockan 13.30 blir uppvisning i orientalisk dans. Marknaden hålls både ute och inne.
Östra Tomarps föreläsningsförening arrangerar flera föreläsningar under hösten i Tomarps bygdegård. Alla är på torsdagar, och den 27 september kommer Anders Andersson, som numera är expertkommentator i fotboll på TV. Han berättar om sitt liv med fotbollen från Svenstorps idrottsplats till Estadio da Luz i Lissabon. Den 4 oktober handlar det om livsglädje och skratt när livscoachen Mia Denergård föreläser. En vecka senare, den 11 oktober, under rubriken Ensam genom Iran, 184 mil av tillit, besöker äventyraren och ultralöparen med mera Kristina Platén bygdegården. Stjärnkocken Titti Kvarnström föreläser den 25 oktober. Henrik Bergqvist utlovar skoja skrönor och hiskeliga historier när han framträder den 8 november, och avslutar föreläsningarna gör Sanna Töringe den 22 november. Hon berättar om sitt kök och sin trädgård. Och alla föreläsningarna börjar klockan 19.
I Kivik är det dags för äppelmarknad den 29 och 30 september vid Hamnplan. Förutom att världens största äppeltavla visas, så blir det provsmakning, allsång och lokala artister som uppträder. Och det finns ett utställningstält med fokus på kunskap om äpplet. Dessutom koras årets äppelkaka. Marknaden öppnar klockan 10 båda dagarna, men stänger klockan 17 på lördagen och klockan 16 på söndagen. Entréavgiften för bägge dagarna är 120 kronor. Barn under 15 går in gratis. Och det är Nordic som säljer biljetterna.
Tisdagen den 2 oktober blir det föreläsning om Dag Hammarskjöld i Fränninge församlingshem. Det är Carl-Henrik Henris som berättar om hans liv. Två veckor senare, den 16 oktober, är det föreläsning om Dubai och Abu Dhabi i Brandsta sockenstuga. Det är Thomas Jonsson som håller i föredraget, som sträcker sig från Tusen och en natt till Utopisk framtid. Tisdagen den 30 oktober i Fränningen församlingshem är rubriken Välfärdsbrott, vår tids nya brottslighet. Och det är Kerstin Ivarsson och Johan Andersson som föreläser. Den 13 november, även då i Fränningen församlingshem, är det Jan Wiklund som berättar under rubriken En resa över två kontinenter. Och höstens föreläsningsserie avslutas den 27 november på Ågården i Vollsjö med att Johan Folin och Helene Hansen berättar om visor och bygdemål på skånska. Alla föreläsningarna börjar klockan 19, och för de som inte har årskort kostar en enskild föreläsning 50 kronor.
Är man intresserad av att få energi- och klimatrådgivning, så finns chansen på Kulturpunkten i Bromölla den 3 oktober mellan klockan 17 och 19. Det är energirådgivaren Martin Holmén som berättar om hur man kan spara energi och pengar och dessutom minska sina koldioxidutsläpp. Rådgivningen vänder sig till privatpersoner, företagare och föreningar, och den är gratis.
På Höganäs bibliotek är det författarafton den 3 oktober klockan 19. Då får man träffa advokatparet Lena Ebervall och Per E. Samuelsson. som i höst kommer ut med sin femte roman, Domardansen. Den är baserad på autentiska fall, liksom tidigare böcker. Förköp av biljetter som kostar 100 kronor för de över 25 år kan göras på Höganäs bibliotek, telefon 042 33 73 69. Och de under 25 år betalar 40 kronor. Och många av parets tidigare böcker finns inlästa som talbok.
I Klippan arrangerar kultur- och fritidsförvaltningen konstnadsfria föreläsningar vid tre torsdagar under hösten. Den 4 oktober föreläser Else Marie Larsen om våld i nära relationer. Hon berättar bland annat om kvinnojourernas arbete, där hon arbetat under många år. Den 1 november är rubriken Svart kvinna, och det är Fanny Ndov som skrivit boken med samma namn, som baseras på vittnesmål av rasism, sexism och afrofobi. Och sist ut den 6 december är Stina Oskarsson med föreläsningen Att förändra världen. Också hon har kommit ut med en bok som hon talar kring. Och det handlar bland annat om vad som krävs för att demokratin ska upprätthållas. Alla föreläsningar är i Musikskolans konsertsal klockan 18.30 till 20.
Det blir oktoberfest på Stortorget i Trelleborg den 5 oktober med både underhållning av Feuerwehr Tyroler Kapell och en oktoberbuffé. Försäljning av öl och diverse andra drycker samt alkoholfria alternativ. Efterfest med Pedalens pågar som spelar från 22.30 till klockan 1 på natten. Matbiljett och entré kostar 295 kronor. Enbart entré går på 100 kronor. Och biljetterna säljs på Trelleborgs turistcenter. Och för mer information kan man ringa 0708 537 475 eller 0705 788 940.
Trelleborg får sin egen matfestival. Den äger rum den 6 oktober mellan klockan 11 och 16.30. 10 smakställen deltar. Några exempel är Werners Backhaus, Kryderiet Kummin och Hönsinge Hantverksbryggeri. Trelleborgs turistcenter säljer biljetterna.
På Nya torg i Hör är det loppis mellan 9 och 13 lördagen den 6 oktober.
På Ystad teater anordnas tre så kallade nära konserter. Först ut är Sabina Dumba den 1 november klockan 19. Biljetterna dit kostar 495 kronor. Den 10 november är artisten Money Brother som uppträder, och här kostar det 395. Och den 28 november avslutas konserterna med att Frida Hyvönen intar scenen, och även här kostar biljetterna 395 kronor. Och biljetterna säljs via Ystad teater.
Nu har biljetterna släppts till årets julshow som ges på Sundspärlan i Helsingborg den 14 november till 15 december. Legends of Pop heter den, och det är en hyllning till bland andra David Bowie, Prince, George Michael och Whitney Houston med artister som Shirley Clamp och Fredrik Svan. Priset inklusive julbord är från 795 kronor och bokningar kan göras på telefon 042 18 3270.
I Hässleholm äger bokens dag rum den 17 november på Kulturhuset mellan klockan 13 och 17. Jonas Hassen Kimiri, thrillerförfattaren Anders Roslund, Agnes Lidbeck, aktuell med romanen Förlåten, en historia om relationen om två omaka systrar, och så Maja Lundgren som nyss kommit ut med sin senaste bok Den skenande planeten, en skruvad framtidsberättelse. Det är några av gästerna. Inträdet är 195 kronor och fika ingår. Och förköp kan göras hos Nordic.
Biljettinformation. Trelleborgs turistcenter 0410 73 33 20. Nordic 0455 61 97 00.
Kalendern denna sista vecka i september. Vecka 39 inleds med måndag den 24 september. Då det är upprop i riksdagen och de 349 nyvalda riksdagsledamöterna samlas för första gången. Då väljs också talman och tre vice talmän för mandatperioden. Och det hela sänds till exempel via riksdagens webb-tv. I New York öppnas samtidigt FNs generalförsamling där ledare från hela världen är samlade under veckan. Och på Grand Hotel i Stockholm delas Marcus Wallenberg-priset ut. Det går till Torgny Näsholm som är professor vid SLU i Umeå för hans forskning om träd och kväveupptag. Och för det får han också en prissumma på 2 miljoner kronor. Och för precis 130 år sedan invigdes Örebro kanal och sluss. Kanalen innebar att stan fick en hamn i centrum och att stora båtar kunde ta sig fram till Örebro. Och namnsdag firar Gerhard och Gert.
Tisdagen den 25 september är dagen då riksdagen högtidligt öppnas, eller som det kallas, riksmötets öppnande. Det är kungen som på begäran av talmannen öppnar riksmötet och riksdagens arbete kan börja. Klockan 14 kan man följa öppnandet i riksdagens webb-tv. Det är också första möjliga dagen för talmannen att föreslå en statsminister. I Storkyrkan i Stockholm hålls en gudstjänst med anledning av riksmötets öppnande i närvaro av kungen och drottningen. 1598 besegrade hertig Karl, sedermera Karl den nionde, Sigismund i slaget vid Stångebro utanför Linköping, som fick till följd att Sigismund förlorade den svenska kronan och hertig Karl, som för övrigt var son till Gustav Vasa, övertog ledningen av landet. Och det är Tryggve som har namnsdag.
Onsdag den 26 september heter namnsdagsbarnen Enar och Einar. I riksdagen tar man beslut om antalet ledamöter i utskott och EU-nämnd. Och denna dag för 130 år sedan, alltså 1888, respektive för 120 år sedan, föddes två herrar som haft stort inflytande på kulturlivet.
The naming of cats is a difficult matter. It isn't just one of your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have three different names. First of all, there's the name that the family use daily, such as Peter, Augustus, Alonzo, or James.
Ja, det var poeten T.S. Eliot som läste ur De knepiga katternas bok om hur man namnger en katt. Och med dikterna som grund skapades sedan den populära musikalen Cats. Eliot mottog också Nobelpriset i litteratur 1948. Och musiken som vi hörde i bakgrunden är förstås Summertime, som ingick i operan Porgy and Bess, komponerad av George Gershwin. Gershwin föddes 10 år senare, 1898, i New York, och han komponerade många berömda verk som Rhapsody in Blue med flera. Och han dog endast 38 år gammal. Och det är många andra kända personer som fyller jämt denna dag. 70 år blir till exempel den brittiska skådespelerskan och sångerskan Olivia Newton-John, som kanske allra mest är känd för sin roll i filmen Grease, där hon spelade mot John Travolta. Detta år och samma dag i Rio de Janeiro inleds VM i kanotslalom. Och det är också skolmjölkens dag och den internationella dagen för eliminerande av kärnvapen.
Torsdagen den 27 september öppnar den stora bokmässan i Göteborg, som håller på till den 30 september. Mässan, som äger rum på Svenska mässan mitt i Göteborg, har tre teman i år: respekt, bild och mediefrågor. Dessutom har deckarfestivalen Crime Time flyttat in på bokmässan. Dagmar och Rigmor har namnsdag.
Fredag den 28 september har Lennart och Leonard namnsdag. I Kungliga Tennishallen i Stockholm inleds finalen i tävlingen Årets kock, som varar i två dagar. Och det finns också en representant från Skåne bland de åtta finalisterna. Peter J. Skogström heter han och kommer från Mat och vin Slottsparken och Smarta kök i Malmö. Han gör comeback eftersom han var med redan 2006 och då vann hela tävlingen. Och för på dagen 10 år sedan landade den kinesiska rymdfärjan Shenzhou 7 i inre Mongoliet efter 3 dagar i rymden. Och ett höstöken så, Nöjesparken Gröna Lund i Stockholm stänger för säsongen.
Lördagen den 29 september är det Mikael och Mikaela som har namnsdag. I Stockholm går Lidingöloppet, den populära löpartävlingen i tuff terräng som lockar både elit och motionärer. Och de uppemot 20 000 deltagarna springer 30 kilometer. Och tävlingen ingår för dem som så vill i en svensk klassiker. där man också ska klara av Vätternrundan, Vasaloppet och Vansbrosimningen. Och så inleds VM i volleyboll för damer i Japan som håller på till den 20 oktober.
Söndag den 30 september firar Helge namnsdag. Och det är den internationella översättardagen.
Den regionala anslagstavlan börjar med ett meddelande från synenheten. Synenheten Vuxna meddelar att det kommer att ha stängt hela dagen för samtliga mottagningar i Skåne den 27 september.
SRF Skåne bjuder in till en litteraturträff lördag den 24 november på Quality Hotel View på Hyllie stationstorg 29 i Malmö. Tåg stannar i Hyllie där ledsagare kan möta upp. Vi börjar klockan 9.30 och slutar 15.30. Kostnaden är 250 kronor per person. Och årets författare är Kalle Lind. Han är diversarbetare i kulturbranschen, radiomakare, På spåret-tävlare, nöjesforskare och författare. Vi har bokat honom via Författarcentrum. Låna gärna eller ladda ner boken som Kalle Lind presenterar. Den heter 52 festliga riksdagsledamöter. På eftermiddagen blir det skrivworkshop med Emma Rävås. Då får deltagarna testa att hitta på, formulera sig och läsa upp sin egen text. Allt under lättsamma former. Programmet för dagen, klockan 9.30 ankomst och förmiddagsfika. Klockan 10 har Kalle Lind ordet. Klockan 12 blir det lunch. 13.30 blir det skrivworkshop med Emma Rävås. Klockan 15 eftermiddagskaffe och 15.30 blir det hemresa. Anmälan ska göras till SRF Skåne på telefonen 040 777 75 eller via e-post till srfskane@srfskane.se senast fredag den 19 oktober klockan 12. Uppge då om du behöver specialkost eller ledsagare eller om du behöver hjälp från tåget. Du kan betala in din anmälningsavgift till Bankgiro 484-0989 eller med Swish på nummer 123-312-6299. Vill du ha ett inbetalningskort så se till när du anmäler dig. Bekräftelse och deltagarförteckning skickas ut efter sista anmälningsdagen. I och med den nya datalagen måste ni som vill vara med på deltagarförteckningen godkänna detta. SRF Skåne står för reskostnader efter kvitton inkommit, dock senast 3 månader efter genomförd aktivitet. Varmt välkomna hälsar arbetsgruppen för kultur och fritid.
SRF Helsingborg Höganäs inbjuder sina medlemmar och andra som är intresserade av teater att se Drottningens juvelsmycke på Helsingborgs stadsteater Lillan på Karl Johans gata 1 i Helsingborg fredagen den 2 november 19.30 till 21.50. Samling för syntolkning klockan 18. Alla blir förälskade i den gåtfulla Tintomara, men hon kan inte älska någon. Och när två damer och lika många herrar samtidigt dras mot hennes androgyna gestalt blir förvecklingarna riktigt komplicerade. 1800-talsförfattaren Carl Jonas Lova Almqvists klassiska verk är en lek med teman som lust, kön, identitet och skuld. Drottningens juvelsmycke utspelas i slutet av 1700-talet i utkanten av kung Gustav III:s hov. Anmäl dig till kansliet på telefon 042 1583 93 eller via e-mail info.srf.hbg@telia.com senast fredag den 5 oktober klockan 12. Meddela vid anmälan hur många biljetter och lurar för syntolkning du önskar. Totalt finns det 25 biljetter, så först till kvarn gäller. Välkommen!
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne och den börjar med ett par inbjudningar från SRF Helsingborg Höganäs. Först av allt till onsdagsträffen den 26 september mellan klockan 13 och 15.15 i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikavgiften är 20 kronor och idag gäller att gissa rätt. Monica ställer frågor med svarsalternativ. Meddel om du kommer senast tisdag den 25 september klockan 12 till kansliet. som har telefon 15 83 93 och e-postadressen info.srf.hbg@telia.com. Välkomna. SRF Helsingborg Höganäs inbjuder också till träff i Höganäs tisdag den 2 oktober 14.30 till 16.30 på restaurang Säljen på Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Fikaavgiften är också här, 20 kronor, och Jon Torenäs har ordnat med underhållning. Till kaffet blir det paj med äpple och vaniljsås. Sista anmälningsdag är fredag den 28 september klockan 12 till kansliet. Varmt välkomna!
SRF Kristianstad Bromölla inbjuder till Antis bokcirkel. Hej bokvänner! Välkomna till den nya mötesplatsen på biblioteket tisdagen den 25 september klockan 13.30 till 15. Vi träffas i huvudentrén och går gemensamt till Gustav Hellström-rummet. Efter boksnacket fikar vi som brukligt och Karin eller Stefan är med som vanligt. Välkomna! Med vänlig hälsning, Torbjörn.
SRF Malmö välkomnar först av allt i sin dagverksamhet. Vi träffas mellan klockan 13 och 15 på måndagar och tisdagar, men observera att onsdagstiden är 12.30 till 16. Kaffe med smörgås eller kaka serveras till en kostnad av 10 kronor. Och vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma, men om du tillhör de som regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan. Måndag den 24 september blir det frågesport och tidningsläsning. Måndag den 25 september spelar vi bingo och onsdag den 26 blir det kanasta. SRF Malmö meddelar också att det är dags att beställa 2019 års almanacka. Priset är för storstil 245 kronor, punkt spiral 90 kronor och punkt lösblad 90 kronor. Ring kansliet på telefon 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se gärna så fort som möjligt. Men dock senast fredag den 19 oktober och gör din beställning. SRF Malmö hälsar också välkommen till tjejträff på föreningen torsdag den 4 oktober klockan 18. Seniorshoppen som har besökt oss några gånger visar höstens mode. Bli inte avskräckt av namnet på firman. Enligt försäljaren så finns kläder för alla damer från 25 år och uppåt i storlekarna 36 till 52. Det är möjligt att handla antingen kontant, med kort eller med inbetalningskort och vi kan prova kläder i lugn och ro. Vi börjar med att äta något gott och det kostar 80 kronor. Meddela kansliet om ni behöver specialkost. Anmäl dig hit senast onsdag den 26 september. Hjärtligt välkomna, hälsar styrelsen.
Vi har några ändringar i kollektivtrafiken. Klågerups busstation stängde i onsdags för upprustning och ombyggnad. Regionbussarna 142 och 165 stannar istället på en tillfällig hållplats på Bagarevägen, hundratalet meter bort. Så ska det vara till den 28 november klockan 6. I Eslöv är det höstmarknad sista helgen i september. Det gör att stadsbuss 5 får ändrad körväg från fredagen den 28 september 18.00 till den 30 september klockan 22. Bussen trafikerar då inte hållplatserna Repslagaregatan och Karidal servicehus. Resenärer från eller till Repslagaregatan hänvisas till hållplats Stora torg, medan resenärer från eller till Karidal hänvisas till Norrvångsskolan. Och så kan vi tillägga att busshållsplatser i Malmö fortfarande stängs över dagen för byte av väderskydden. Och det med så kort varsel att vi inte får med det i taltidningen. Det är bäst att fråga chauffören alltså.
Och med det beskedet var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag den 28 september.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. www.skonestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!